då tar vi ett pass till här, stäckta av kaffe och annat. Då ska vi byta ämne här ganska radikalt. Så det som ni får här är liksom som två olika exempel på hur man kan börja arbeta apologetiskt att förklara och försvara. Och nu ska vi gå över till en historisk frågeställning. Kristendomen är ju en historisk religion, bygger på historiska händelser. Och vi ska tala om evangeliernas historiska trovärdighet. Jag träffar ofta sekulära studenter, så att, nu kan man göra så här. Från och med nu så är ni en grupp just sekulära svenska studenter på en högskola någonstans i Sverige. Vi är väldigt förvirrade kring identitet i vår tid, eller hur? Så nu är ni alltså inte kristna i en kyrka här, utan ni är sekulära studenter på en högskola. Okej? Och jag är inbjuden för att presentera kristen tro. Och då säger jag så här. Vad kul att ni har kommit till den här presentationen om kristen tro. Jag har en utmaning till er. Jag anser att det är en plikt för er att ta reda på, få grundkunskap om den historiska personen Jesus från Nazaret. Varför då? Varför ska ni intressera er för en person som levde för 2000 år sedan? Jag fattar att man ställer en sån fråga. De flesta människor som levde för 2000 år sedan, det är helt ointressant för våra liv. Men inte den här personen! Jesus från Nazaret är den gestalt i mänskligheten hittills som har påverkat fortsättningen mer än någon annan. Alla vi här i rummet vandrar i svallvågorna av den här personens liv. Du kan inte förstå dig själv i Sverige 2022 om du inte förstår Jesus från Nazaret. Tänk efter. Om ett par månader så kommer hela vår kultur gå in i ett helt crazy mode. Under en hel månads tid så kommer hela kulturen vara präglad av det. Stadsbilden i varenda stad, maten vi äter, kommer omsätta miljarder. Kallar det jul. Det är en mannens födelse. Några månader senare så är det många av oss som åker norrut för att åka skidor, för plötsligt är man ledig. Det är något som heter påsk. Det är den här mannens död. Om du köper en kalender så var sjunde dag i röd och då går tågen på andra tider och en del affärer och andra öppettider, och när du börjar jobba så har facket förhandlat fram en fördubblad timpeng på just den dagen, om du jobbar den dagen. Ja, det är den här mannens påstådda utståndelse. Universitetet som vi finns i just nu, var kommer det ifrån? Ja, det kommer från människor som följde honom. Det har kristna rötter. Utan Jesus, inget universitet. Varför är det att bryr vi oss om sjuka och svaga i vår kultur? Studera världens historia, det är inte det typiska för kulturer. Varför heter det lasarett? Det är för att den här mannen berättar en liknelse om den rike mannen. Och sen en man som heter Lazarus, som var sjuk och fattig och som ingen brydde sig om. Och människor som följde Jesus från Nazaret sa: vi måste hjälpa vår hel Lazarus. Och så skaffade man en lasarett. Anledningen att vi bryr oss om den som är sjuk och svag, det är för att den här mannen botade de sjuka, rörde vid dem som ingen annan ville röra vid, såg dem som andra bara negligerade. Jag kan fortsätta. Varför heter vi sånt här uppe i vikingaland som Maria och Johannes och Peter och Stefanos och... Men det är inga vikingar. Det är för att den mannen och hans lärjungar hette sånt. Du kan omöjligtvis förstå dig själv om du inte förstår den här mannen från oss. Så, det är en allmänbildningsplikt att faktiskt lära sig förstå den historiska personen Jesus från oss. Men då hamnar vi ju direkt i ett dilemma. Hur i all sin dag ska vi kunna förstå honom? Han levde, så här är vi 2022, han levde på 30-talet. Hur i all sin dag ska vi kunna veta någonting om honom? På exakt samma sätt som vi vet någonting om andra historiska gestalter. På exakt samma sätt som människor kommer att veta någonting om dig om 200 år. När du är död, sorry, dåliga nyheter, om 200 år är du död. Hur kommer människor kunna ha kunskap om dig? Om någon har skrivit något om dig. Eller om dina Instagram-uppdateringar är kvar. Om det finns källmaterial, då kan man veta någonting om det som var före ens egen existens. Och nu har jag jättegoda nyheter. Vi har superintressant källmaterial om Jesus från Nazaret. Jag har här i min hand. Det som vi kallar för de fyra evangelierna, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Som kan ge oss grundkunskap om den historiska personen Jesus. Men nu vet jag precis vad ni tänker. Eftersom jag har pratat om det här många gånger. Va? Jag trodde du hade något intressant historiskt material. Evangelierna. Och så bara ställer vi sig invändningar på rad. En invändning som jag vet att många av er har, det är ju... Ja, men det är ju Bibeln. Jag är inte intresserad av att läsa Bibeln. Ge mig något historiskt material så kan jag väl läsa det. Men... Jag är inte intresserad av Bibeln. Nej, jag hör vad du säger. Och det är faktiskt viktigt att säga att jag utmanar inte dig att läsa det här som Bibel. Det här är faktiskt inte skrivet som Bibel. Det är fyra separata historiska källor om Jesus från Nazaret. Det faktum att det senare har samlats ihop i vad vi kallar Bibel, eller skriftsamling, påverkar inte deras källvärde som historiska källor om Jesus. Tänk efter själv. Om du ska förstå någonting om antiken, om den tidsperioden när Jesus existerade, så behöver du läsa Josefus. Det enklaste är att skaffa The Complete Works of Josephus. Någon har samlat ihop allt som Josefus har skrivit. Eller du behöver läsa Tacitus och Suetonius och Plutarchus och ett antal andra romerska källor. Ja, då köper du Primary Sources of Rome. Någon har samlat ihop de bästa källorna från romarriket i ett verk. De har ju inte upphört att vara historiska bara för att någon har samlat ihop dem bakom en gemensam pärm. Så är det med de här. De är skrivna var för sig som historiskt material om Jesus. Och det förändras inte av det faktum att du enklast får tag på dem i en sån här som jag har här. Nya testamentet. Vi kan plocka någonting av här sen. Ja, men nästa invändning. Evangelien, de är ju religiösa. Det är en massa gud och änglar och underverk och övernaturliga grejer. Nej, ge mig historiskt material så kan jag läsa det, men jag är inte intresserad av religion. Okej. Måste tänka efter här. Så tror ni historiskt material ser ut fram till och med upplysningen? Det kan man faktiskt svara på även om man inte har läst så mycket historia. Allt historiskt material fram till upplysningen, 1700-talet, gör religiösa referenser. För alla trodde på Gud eller gudarna eller det gudomliga. Det är inget unikt för evangelierna. Josefus var jud och trodde på Israels Gud. Tacitus skriver om de grekiska romerska gudarna. Så här säger en historiker. En sak som definitivt skiljer modern historieskrivning från praktiskt taget alla former av antik historieskrivning är att i antiken drog sig inte författarna för att inkludera det gudomliga och övernaturliga i sina berättelser om historiska händelser. Alltså det gör allt. Ett exempel. En väldigt avgörande händelse i antiken. Det sker den 10 januari 49 f.Kr. Julius Caesar står med sina soldater i norra Italien i en flod som heter Rubicon. Om han går över den floden förklarar han krig mot Rom eller inbördeskrig. Det finns flera källor som berättar om den här händelsen. Caesar tvekar. Därför att det står mycket på spel. Suetonius, som för övrigt nämner Jesus på ett ställe i sina texter, han berättar om det här och säger så här. Att Caesar bestämde sig på grund av en syn han fick ifrån gudarna. Plötsligt ser han en övernaturlig varelse som spelar på ett musikinstrument, en flöjt. Och när synen tonar bort så säger Caesar till sina soldater: låt oss acceptera detta som ett tecken från gudarna. Och så yttrar han de förande orden: tärningen är kastad. Och så går han över Rubicon. Okej, vad gör nu en historiker? Säger man, nej, nu kan vi inte läsa Suetonius längre. Här är ju en referens till gudarna. Nej, nu vet vi ingenting om Julius Caesar. Nej. Man behöver förstås inte acceptera de här gudarna som det syftar på. Och på samma sätt behöver du inte i utgångsläget acceptera det som står om underverk till exempel här. Det är ju en filosofisk fråga, tror du att Gud finns? I så fall är ju under möjliga. Om Gud inte finns så är under inte möjliga. Det där kan vi gärna prata om efteråt. Men oavsett vad du tänker om det, så kan du läsa detta som historiskt material och få en bild av Jesus. Vad han gjorde, vad folk tänkte om honom, vad han sa, vad som hände och hur man förstod det. Ja, men tredje invändning. Men evangelierna är väl subjektiva? De är ju skrivna av hans lärjungar. Kom igen, det är propaganda. Ge mig objektivt historiskt material så ska jag läsa det. Men jag är inte intresserad av propaganda. Jag förstår det. Jag skulle också väldigt gärna vilja ha objektivt historiskt material. Någon som kan ge exempel på en objektiv historisk källa? Det är historiskt, det finns inte. Allt material är ju alltid skrivet från ett perspektiv istället för ett annat. Av en person istället för en annan. Dessutom är det så att stå nära ett händelseförlopp, det gör ju att man står så subjektivt, man är själv indragen i det. Men det är ju inte alltid negativt. Låt mig ta ett exempel. Det här är ett gammalt foto på Sokrates, eller en byst av honom. Han är filosofen. Då är vi 400 före Kristus i Aten. Om du slår upp i ett uppslagsverk om Sokrates så får man följande information. Sokrates kommer till Aten. Han blev väldigt uppmärksammad som filosof. Studenter sådana som ni älskar honom. Han håller inte på med PowerPoint och punkt 1, punkt 2 och punkt 3, utan han har det vi kallar för den sokratiska metoden. Han ställer frågor, tvingar åhörarna att tänka, dra slutsatser och sortera bort. Men han får mäktiga fiender i staden som säger att han förnekar stadens gudar och att han vilseleder ungdomar. Om man ställer honom inför rätta och falskeligen så döms han till döden. Om man räcker honom en giftbägare och utan att röra min tar han bägaren, tömmer den och dör. Hur vet vi det? Sokrates har inte skrivit ett enda ord själv. Hur vet vi detta? Han liknar Jesus faktiskt. Väldigt inflytelserik person. Inte ett enda ord han skriver. Hur vet vi då det där om Sokrates som jag sa? Det vet vi från fyra olika källor. Aristofanes var en samtida författare, komediförfattare, skrev dramer. Han nämner Sokrates. Platon var Sokrates lärjunge. Följde honom under 8 år. Under en tidsperiod av 50 år efter Sokrates död skriver han om sin mästare, sin läromästare. Xenofon var en vän till Sokrates. Han blev också sedan hans lärjunge. Han skriver 40 år efter Sokrates död 3 vänböcker. Inte alls så filosofiskt som Platon. Lite mer personligt. Och sen är det Aristoteles som var lärjunge till Platon. Så då är man liksom ett steg bort från huvudpersonen. 50-60 år efter Sokrates död skriver han. Nu säger historiker av de här fyra källorna, för det är de fyra källor vi har om Sokrates, så är det 2 som är extra värdefulla. 2 har prioritet som de viktigaste källorna. Och de är Platon. För han var Sokrates lärjunge. Det betyder ju att han kände Sokrates. Vet hur Sokrates undervisade, vad han trodde på, vad han gjorde. Och det är Xenofon. För han var Sokrates vän. Ja, ni fattar min poäng. Det är inte alltid en nackdel att vara en lärjunge. Att vara en vän. Man är förstås subjektiv. Men å andra sidan vet man mer om personen än någon annan. Tänk efter själv, om du ska skriva en biografi. Det är en person som har avlidit, så du kan inte intervjua personen. Vilka vill du prata med? Vilka tänker du är de bästa informationskällorna? Alla de som står nära. Mamma och pappa. Maka eller maka. Barn, arbetskamrater, vänner, syskon. Det är de som vet. Är de subjektiva? Yes. Är det de som har bäst kunskap? Mm. Så är det. Att de här fyra texterna är skrivna av lärjungar, det är ju det som är deras styrka. Det är ju skrivna av folk som, precis som Platon, vet någonting om det de skriver. För de har varit nära. Amen. Och nu kommer en invändning som alla inte har, men som några har för ni har läst teologi. Eller för att ni känner någon som har läst teologi. Eller för att ni har läst någon av Jonas Gardells böcker. Om Gud eller om Jesus. Och den invändningen är så här. Ja, men evangelierna är väl... Det är väl någon sorts liksom, trosdokument, inte historiskt material. Det har varit standarduppfattningen i den akademiska teologin från 1800-talet och långt in på 1900-talet. Så vår förre ärkebiskop, Tåga Hammar, kan säga så här, evangelierna är ju till sin karaktär trosdokument. Därmed vittnar de i första hand om den tro som fanns i de första kristna församlingarna, inte om den historiska Jesus. Det här är en tankegång när man har sagt så här, att evangelierna, de tas tillbaka inte till 30-talet i Judén och Galileen och Jerusalem och så, utan i evangelierna så möter vi de kristnas tro på 70-80-talet, inte den historiska Jesus. Det var den dominerande uppfattningen, men nu har det hänt något spännande i den akademiska forskningen, och det har hänt framförallt genom den här mannen som heter Richard Burridge, eller den här boken som är skriven av Richard Burridge. What are the Gospels? Vad är evangelierna? En jämförelse med grekisk-romersk biografi. Han har helt övertygande visat att evangelierna inte är någon sorts religiös genre av trosdokument, utan tillhör den etablerade genren grekisk-romersk biografi. Och det har idag blivit konsensus i forskningen. Ni kan köpa vilken ny akademisk kommentar som helst till evangelierna, och de kommer att identifiera det som biografi. Det här är ju superspännande. Om ni går in i bokhandeln så finns ju ofta topplistor av de mest sålda böckerna. Där är nästan alltid en biografi, eller hur? För det är ju så intressant att få läsa Michelle Obamas biografi och komma på insidan av hennes liv som liksom toppar i Vita huset. Eller läsa om någon känd artist eller fotbollsspelare eller... Vi har fyra biografier om världshistoriens mest inflytelserika person. Klart ni ska läsa en av de biografierna. Det är det som är min utmaning. Det är klart ni ska läsa en av biografierna om Jesus. De här biografierna skiljer sig från modern biografi. I antiken brydde man sig inte om barndom. Vi tänker så här i en biografi. Man måste få reda på bakgrunden, barndomen, uppväxten, tonåren. Därför att den vuxna människan formas av hela den där processen. Det tänkte man inte antik. Barn var värdelösa, barndom var inte. Liksom. Så antikens biografier, de kan börja bara då. Den vuxna människan. När man börjar påverka. Precis som det kortaste evangeliet, Markus evangeliet. Här börjar berättelsen om Jesus Kristus. Han är 30 år. Får ingenting om bakgrunden. Eller så kunde man i antik biografi säga någonting om föräldrarna, var man kom ifrån. Och sen hoppade man till den vuxna personen. Som Matteus och Lukas gör. Något kort om föräldrarna, födelsen. Lukas ger en ögonblicksbild när Jesus är 12 år. Och sen den vuxna personen. Så genren biografi ser lite annorlunda ut i antiken än idag, men har samma tyngdpunkt. Man vill berätta historien om en verklig individ, Det är historieskrivning om en verklig historisk person. Amen. Kan vi verkligen lita på att det vi läser i en svensk översättning här idag faktiskt motsvarar det som skrevs ner? Har texterna bevarats? Vi har ju inga original. Nej, det är helt rätt. Vi har inte ett enda original till någon av evangelierna. Eller till någon av texterna i Nya Testamentet. Och vi har inte ett enda original till någon enda text från antiken. Ingenting från Platon eller Xenofon eller Suetonius eller någon annan Josefus. Och det ska man inte vara förvånad. Det har gått 2000 år. Det som ursprungligen skrevs, det materialet, det har ju förstörts. Det har gått sönder. Det har brunnit upp i eldsvådor. Det har folk spilt vin och kaffe över. Det har insekter ätit upp. Det har slitits ut genom att det har använts för många gånger i biblioteket och så. Så vi har inte originalt till någonting. Utan det vi har är avskrifter och avskrifter och avskrifter och avskrifter. Och det gäller Nya Testamentet och det gäller andra texter. När man historiskt tittar på det här så blir man då intresserad av de avskrifter vi har. Då tittar man på två punkter. Hur gammal är den äldsta avskriften? Hur gammal är den äldsta kopian? Hur nära ligger den originalet? Ju närmare, desto bättre. Ju längre tid kan det ha hänt mer då. Och sen tittar man på hur många kopior har vi som vi kan lägga bredvid varandra och jämföra. Så man tittar på tidsavståndet mellan original och äldsta kopia och så tittar man på antal. Det kan se ut så här. Tacitus, viktigaste historieskrivaren i antiken. Vi har en kopia. Och den är skriven 900 år efter det Tacitus skrev. För en hel del andra så är det mellan 5 och 10 kopior och det kan vara 700-800 år mellan och så. När det gäller Nya Testamentet så är det så att vi har över 5800 grekiska manuskript. Många av dem är bara fragment, men en del är hela texter. För det äldsta fragmentet är bara 30 år mellan originalet och fragmentet. Och det som ni ser här, det är ett litet fragment från Johannesevangeliet. Och det är skrivet på både framsidan och baksidan. Samma sätt är det ni ser här. För hela Nya Testamentet är det 300 år. Det är alltså så att Nya Testamentets texter är de bäst attesterade, med teknisk term, de bäst bekräftade antika handskrifterna vi har. Mer än bättre än någon annan. Det råder ingen tvekan om utan att vi har tillgång till det som ursprungligen skrevs. Det finns enskilda ställen där det råder en diskussion och om du köper ett Nya Testamentet med notförteckning så står det ibland en not att det finns en annan formulering, en annan läsart i något manuskript. Men det här är inget problem för Nya Testamentet. Det är bättre bekräftat än någon annan text från antiken. Okej, det finns fler invändningar som man kan fundera på. Men det som är min utgångspunkt här, det är att man kan bedöma evangelierna på samma sätt som man bedömer andra texter från antiken. Det är därför jag har tagit så många exempel från andra texter. Och det är inget speciellt med de här, utan vi kan bedöma dem som andra historiska skrifter. Hur bedömer man dem då? Jag försökt besvara ett antal invändningar. Jag ska ge ett positivt case, alltså positiva argument, inte bara svara på invändningar, utan ett positivt case eller positiva argument för varför vi har anledning att ta evangelierna på allvar. Hur gör en historiker när man ska försöka bedöma om en källa är trovärdig eller inte? Ja, det finns etablerade kriterier. Man ställer sådana här frågor. Hur gammal är den här källan? När är den skriven? Dateringen av texten. Hur nära ligger texten det som den berättar om? Ju närmare i tiden desto bättre, ju längre ifrån reser fler frågor. Vem har skrivit den här texten? Var har personen fått sin information ifrån? Var man själv på plats? Har man inte vet ögonvittne? Hur vet författaren det som han skriver? Hur många olika källor om samma sak har? Har vi en källa eller har vi flera källor? Och så tittar man på frågan. Det som texten beskriver, finns det bekräftelser i annat som vi känner till om samma tid och samma händelse? Man tittar på texten som helhet. Bekräftas det som berättas i den texten? Så låt oss titta på de fyra kortfattat, de fyra punkterna. Evangeliernas datering, evangeliernas författarskap, antal och huruvida det finns bekräftelser kring vad de talar om. När det gäller dateringen så kan man inte datera evangelierna med exakthet, alltså ner till ett visst år. Det kan man om en del skrifter i Nya Testamentet, en del av Paulus brev, som man, det går att säga, det skrevs år 55 med stor sannolikhet. När det gäller evangelierna så kan man säga att de alla fyra är skrivna under det första århundradet. Före århundradet är evangelierna skrivna, vilket betyder att de är mycket tidiga källor. Det betyder att det är ett tidsavstånd på mellan 30 och 60 år mellan texterna och det de berättar om. Jesus verkade på 30-talet. Äldsta evangeliet, Markus, är skrivet på 60-talet och sen följer de andra på 70, 80 och 90-talet. Så det är 30-60 år. Det är väldigt bra. Den bästa källan om Alexander den store är skriven 400 år efter Alexander. Många källor om de romerska kejsarna, där är det 100 år mellan författaren och det författaren berättar. Att ha mellan 30 och 60 är väldigt, väldigt bra. Det som är det viktiga här är inte det exakta antalet år, utan att man har en text som är skriven medan ögonvittnen fortfarande levde. För det är ju så att till varje händelse så finns det ju en generation som vet hur det var, de som var där. Och sen går tiden och sen dör de bort. Och sen börjar det bli problem. För nu kan man påstå vad som helst, för det finns ingen som kan protestera när ögonvittnesgenerationen är borta. Jag hörde ett radioprogram om italiensk fascism. Man intervjuade en svensk historiker vid Umeå universitet. Det var detta faktum att i Italien så växer nu fascismen fram. Och folk är liksom, hur kan detta efter Mussolini och andra världskriget, hur kan fascismen komma tillbaka i Italien? Och då sa forskaren så här. Det är också så att när vi tappar det personburna historiska minnet av historien, då kan vi börja mytologisera. Och nu är nästan alla som upplevde andra världskriget döda. Och då finns det ingen heller som kan säga, nej, stopp, jag var med, det var inte så. Då kan man börja skriva berättelser som drar ifrån det som faktiskt är historiskt korrekt. Men det är ju för att det har gått 70 år, 80 år, sedan fascismen var i Italien tidigare. Evangelierna är skrivna 30 år efter. Då kan man ju bara hitta på. Det är alldeles många som säger, nej, jag var där. Så var det inte. Man kan inte mytologisera. Vilka har skrivit evangelierna? Det är personer som var samtida med Jesus, den person de berättar om. Två av evangelierna är skrivna av ögonvittnen, Matteus och Johannes, var Jesu lärjungar. De var själva på plats och berättade om det som de själva har varit med. Två av författarna var inte ögonvittnen, Markus och Lukas. Men de har fått sin information ifrån ögonvittnen. Lukas säger väldigt tydligt i första kapitlet att det han nu ska skriva ner, det är så som det har berättats för oss av de som från första stund var ögonvittnen. Han har det från ögonvittnen. Och efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början har också jag beslutat att skriva ner det för att du ska förstå att de här uppgifterna är tillförlitliga. Och vi vet från en annan antik källa, apostlagärningarna, Lukas reste med Paulus till Jerusalem och träffade Petrus och de andra lärjungarna. Och i Jerusalem bodde Jesu mamma Maria. Så vi kan identifiera när och var han har intervjuat ögonvittnen. Markus har sina uppgifter från Petrus. Det finns tidiga uppgifter om att Markus var Petrus tolk. Och när Petrus hade dött i Rom, avrättat i Rom, så skriver Markus ner det han har hört Petrus berätta. Så Markus evangeliet, det är faktiskt innehållsmässigt Petrus evangelium, nedskrivet av Markus. Och det framgår också av evangeliet, Petrus namn förekommer ofta i det evangeliet. Och det är så att säga berättat från ett Petrus perspektiv. Så vi har tidiga källor vars innehåll kommer från ögonvittnen. Antingen att författarna själva är ögonvittnen eller att de har intervjuat ögonvittnen. För det tredje, det finns vad man inom historieforskning kallar för flerfaldig attestering. Alltså det är precis som i en domstol. Om man har ett vittne, det är ju oändligt mycket bättre än noll. Men så länge man bara har ett vittne så hänger ju allt på att den personen berättar sant eller minns rätt. Har man två eller tre som säger samma sak, oberoende av varandra, då plötsligt förändras ju allting. Då känns det ju väldigt stabilt. Och så är det i historieforskning också. Och oändligt mycket bättre att ha en källa än noll. Men så länge man bara har en källa så hänger det ju lite i luften en massa frågor. Kan vi lita på det som sägs här? Om vi har två eller tre eller fler källor, ja, då är vi plötsligt på väldigt mycket stabilare mark. Och här har vi ju då flera olika källor. Här är en historiker som säger så här: many facts from antiquity rest on just one ancient source, while two or three sources in agreement generally render the fact unimpeachable. Det gör det hela orubbligt om du har två eller tre. Och vi har ett antal källor. Jesus är omnämnd i många källor. Och när det gäller huvudmaterialet från Jesus så har vi fyra evangelier. Till sist. Bekräftelse. Evangelierna berättar om framförallt om tre år av Jesu liv, hans offentliga verksamhet när han framträder som lärare i Israel. Han vandrar i Judén, Samarien, Galileen. Han undervisar. Och sen är det ett väldigt stort drama kring hans tillfångatagande, förhören, tortyren, avrättningen, begravningen och det som sker sen. Längs vägen så finns det då fullt med olika sorters uppgifter som inte är avgörande för själva berättelsen, men som är uppgifter om tider och platser och situationer som gör att man kan stämma av ifall de här författarna vet vad de talar om. Alltså det sägs saker om växtligheten. Kanske en del av er vet att det finns en berättelse om att Jesus kommer till en stad och där bor en man som är mycket föraktad. Han är kort i växten. Han har valt att samarbeta med ockupationsmakten, så han är föraktad för han är en svikare. Men han är väldigt nyfiken på Jesus och ryktet sprider sig om att Jesus är ett synnerligen intressant. Men han vill inte blanda sig med folket och dessutom är han så kort. Han ser ingenting om han när det är mycket folk. Så han klättrar upp i ett träd för att spana på Jesus uppe från trädet. Och då står det vad det är för sorts träd. Han klättrar upp i ett mullbärsfikonträd, en sykamor. Och nu blir det intressant, det här är Jeriko. Det växer inte mullbärsfikonträd runt hela medelhavsområdet. Växer det sykamorer, mullbärsfikonträd i Jeriko? Det kan man ju undersöka. Här har ni en sån liten detalj, och ni förstår ju svaret. Det växer mullbärsfikonträd i Jeriko. Evangelierna nämner städer och samhällen och byar, sjöar och floder, berg. Det går ju att undersöka. Är det här verkliga platser? Finns det här? Finns topografiska uppgifter? Alltså det här handlar ju om höjdskillnader. Det här kunde man inte googla med på havet vid den här tiden. Och så står det att man från den platsen gick ner till den platsen. Och från en annan plats så går man upp till den platsen. Det här kan man ju undersöka. Är det uppförsbacke där eller det? Det vet bara den som har gått i antiken. Det vet bara den som har gått den vägen själv och känt att den här uppgifterna stämmer. Man kan undersöka uppgifter om väder. Är det så att Genesarets sjö är en plats som har sådana väderfenomen av plötsligt väldigt stark vind? Överraskande stormar. Man kan titta på saker som har med språket att göra. Evangelierna är ju skrivna på grekiska talspråket, var arameiska. Och intressant så bryter det igenom arameiska ord på några ställen i texten. Man kan titta på arkitekturen, man kan titta på juridiken, på politiken, på religionen. Det nämns olika religiösa grupperingar, fariseer, sadduceer, seloter. Vi känner till dem från Josefus, vi känner till dem från Döda havsrullarna. Det stämmer det som evangelierna berättar. När jag tittar på sociologin, hur såg man på kvinnor, hur såg man på hedningar, hur såg man på spetälskare, hur såg man på prostituerade, hur såg man på tullindrivare? På punkt efter punkt så kan man säga att evangelierna beskriver sånt som stämmer in i den bild vi redan har från andra källor. Det bekräftas. Det här verkar vara skrivet av personer som har varit där och som vet vad de skriver. Ett sista exempel. Det gäller namngivningen. Det här började med att en judisk professor i Berlin, Tal Ian, gjorde ett stort forskningsarbete och samlade ihop alla texter och inskriptioner med judiska namn från en tid före Jesus till en tid efter Jesus. Och så systematiserade hon det och gav ut namnlistor. Ni vet ungefär som kvällstidningar har. Populäraste pojknamnet 2022, populäraste flicknamnet. Så får hon så här listor vad som är hur namn är Stefan, inte det populäraste namnet bland nyfödda pojkar. Ja. Okej, okay, hon gjorde det. Publicerade 3000 namn som finns då i text och dokument. Man kan säga att hon sammanställde en sorts telefonbok från antik. Och plötsligt så kunde man se vad var populära namn och vad var ovanliga namn. Och hon sorterade upp det så att man kan se vad hette folk i Israel, judarna, och vad hette judar utanför Israel, i diasporan. Det bodde ju judar i Egypten och runt Medelhavsområdet och så. Okej. Okay. Det är sånt som akademiker sysslar med. Ja, nu så fanns det liksom ny kunskap här. Då är det en professor i England, Richard Bauckham, som börjar bearbeta den här informationen och jämföra med evangelierna. Och då händer något intressant. Så här såg topplistan ut. Om man tar manliga namn i Israel så ser listan ut så här. Simon är det vanligaste namnet. Och sen är det Josef, Lazarus, Judas, Johannes och Jesus är det sjätte vanligaste namnet. Så ser topplistan ut. Vad händer om man är i en grupp, om det är två eller tre som har samma namn? Vad händer då? I en klass?
Jag har svårt att välja, för jag heter Andreas i hemma. Man är inte på något som heter Andreas.
Just
det. Men jag var stark och han var små.
Okej. Okay. Och det brukar bli då så att då måste man ha ett smeknamn. Man måste ha en identifikation för att skilja den ena Andreas från den andra. Och jag har undervisat i många klasser. Det är ju alltid så att om det är två eller tre med samma namn så måste du ha ett smeknamn, en identifikation. För man kan inte bara säga namn. För då vet ju inte vem man, vet ju folk inte vem man syftar på. Nu händer något intressant här. Nu vet vi plötsligt att Simon är det vanligaste namnet bland män i Israel. Och så läser man evangelierna. Simon, alltså den Simon som kallas Petrus. Simon, alltså Kananaios. Simon, alltså den spetälska. En person som har varit spetälskan som Jesus har helat. Simon, alltså han som kommer från Kyrene. Simon, han som kallades Seloten. Och seloterna var ett politiskt parti, de ville med våld störta romarna. De hade knivar under manteln och gick i folkmassor och så höll man halsen av romerska soldater. Okej, okay, han hade varit en radikal. zelot och hade blivit Jesu lärjung. Men ser ni, alla som heter Simon har ett smeknamn. Ja, nu förstår vi varför det är fall. Det är det vanligaste namnet Jesus. Du kan inte bara säga Simon och tänka att folk vet vem du syftar på. Du måste ha ett smeknamn. Det är uppenbart om du läser evangelierna att Maria var ett väldigt vanligt flicknamn, eller hur? De här otroligt dålig fantasi för tjejer. För alla heter Maria. Och, men då måste man ju ha en identifikation. Maria, alltså hon från Magdala, byn hon kommer från. Maria, Herrens moder. Maria, hon som var gift med Josef. Maria, hon som var mamma till Jakob. Så alla som heter Maria, det finns också en identifikation. Vad händer här om man läser Matteus 10? Det är när Jesus utväljer de 12 lärjungarna. Och nu kommer jag bara visa texten, det är direkt från evangelierna, Matteus 10. Och så har jag lagt till, efter varje lärjunge så står det en siffra inom parentes. Det platsen på 99-listan över de vanligaste namnen var det namnet finns. Om det inte står någon siffra så är namnet ovanligt och finns inte på 99-listan. Ser det ut så här. Han utvalde Simon, vanligaste namnet i Israel, en identifikation, som kallas Petrus. Vidare hans bror Andreas. Mycket ovanligt namn, det är ett grekiskt namn. Finns inte ens på 99-listan, ingen identifikation. Jakob, vanligt namn i Israel, plats nummer 11, alltså Zebedaios son. Och hans bror Johannes, vanligt namn i Israel, plats nummer 5. Han är ju redan identifierad genom att vara bror till Jakob och son till Zebedaios, så det behövs inget mer. Filippos, plats nummer 61, ett ovanligt namn, ingen identifikation. Och Bartolomaios, plats nummer 50, ovanligt namn, ingen identifikation. Thomas, inte ens på 99-listan, ingen identifikation. Och Matteus, vanligt namn i Israel, plats nummer 9, alltså tullindrivare. Jakob, plats nummer 11, vanligt namn, Alfaios son. Och Thaddaios, ovanligt namn, plats nummer 39, ingen identifikation. Simon, vanligaste namnet i Israel, identifikation, Kananaios. Och Judas, vanligt namn, plats nummer 4. Alltså Judas Iskariot. Alla vanliga namn har identifikation. Inget ovanligt namn har identifikation. Där har vi inte vetat varför. Vad är mönstret här? Varför är det så att vissa har en identifikation och andra inte? Och nu när vi har fått namnstatistiken så plötsligt faller det helt på plats. Aha. It makes sense. Det här är en bekräftelse på att de som återberättar det, de återberättar faktiskt verklig historia. Okej, då har jag gett er 4 positiva argument. Det här är tidiga källor som kommer från ögonvittnen. Vi har ett flertal olika källor och de är på mängder med områden bekräftade. De passar in i det vi redan har god anledning att hålla för sant om tiden och kulturen och platserna och sedvänjorna. Så här är min utmaning. Det finns inte ett enda gott argument för dig att inte läsa ett evangelium. Så jag säger det igen. Det är klart du ska läsa ett evangelium. Avsett 1,5 timme. Läs Markus evangeliet. Det kortaste evangeliet. Snabbt, effektivt. Man följer igenom det så du får ett grepp om den här personen som har påverkat oss så mycket. Eller om du vill lägga lite mer tid, 2,5 timme, läs Johannes evangeliet. Lite mer reflekterande, lite mer förklarande vad innebörden är. Men oavsett vilket evangelium du väljer, det är klart du ska läsa ett evangelium. Och skaffa dig förstahandskunskap om mannen som påverkar också Sverige 2022 så enormt mycket. Okej. Nu får ni jobba och lyssna i en kyrka. Okej, det här var en höghastighetspresentation över hur man kan resonera kring evangelierna som historiskt material. När jag presenterade det här så vet jag ju om en sak som jag inte säger till de som lyssnar till mig. Nämligen att det är fullständigt livsfarligt att läsa det här. Därför att om man gör det så finns det en mycket stor risk att den personen man läser om man liksom tänker att han där bak i stolen plötsligt kommer mot en, så att säga, från framtiden. Kommer att börja tala in i ens liv och det kommer att hända saker. Det behöver jag inte tala om för dem. Det kommer de att märka om de kommer att utmana. Okej, vi har tillstånd, frågor, invändningar, kommentarer kring det här. Om ni är intresserade av att läsa mer kring det här så finns det i min bok som har samma titel av Skeptikerns guide till Jesus om evangeliernas historiska trovärdighet. Och den har en uppföljare om Jesu identitet och uppståndelse. Så den här boken handlar om texternas trovärdighet som historiskt material. Och den här boken är en argumentation för varför vi kan tro att Jesus är den han påstår sig vara, Guds son, Israels Messias. Och varför vi har anledning att tro att Gud uppväckte honom på tredje dagen i uppståndelsen. Så jag har ett ex av varje kvar. Det finns ett specialpris som heter på blåda. Men, då öppnar vi för frågor eller tankar kring det här. Det blir, vad blir det för responser på en sån här presentation? Det blir samma sorts, utan övriga jämförelser, men det blir samma sorts respons som Paulus mötte på Areopagen. Och när han var i Aten. Både när han var på torget och talade inför Areopagen. Då möter han ju dels folk som hånar honom. De gör sig lustiga över honom. Vad är det där för en fröpickare är det ursprungliga? Han är väl liksom amatörfilosof. Några blir nyfikna och säger, det här är spännande, vi måste få höra dig tala mer om det här. Och några kommer till tro. Damaris och Dionysius och några till. Så det är ju samma överallt när man presenterar evangeliet och kristen tro, att det väcker olika sorters respons, och det finns ingen automatisk, så att säga, respons, och det finns inget sätt som gör att alla tar emot och blir kristna långt därifrån. Så man får vara beredd på väldigt olika sorters reaktion. En del som kan håna det. Ganska många blev lite perplexa, för de hade ingen aning om att det gick att göra ett seriöst historisk argumentation för evangeliet. Man blir liksom lite ställd. Men man har ju tänkt liksom att det här är någon sorts saga eller myt eller någonting. Men man har ingen grund för det. Och några blir ju intresserade och väljer faktiskt att anta utmaningen att läsa evangeliet och gå med i en alfagrupp där man kan göra det tillsammans med andra och så. Just det, hur kommer man fram till att evangelierna ska kategoriseras att tillhöra genren biografi? Om vi börjar med varför det tidigare identifierades som trosdokument, så var det efter upplysningen, det är filosofiskt vändpunkten för vår kultur när man vänder sig, tänkarna vänder sig mot kristendomen. Och då följer en lång period när det är högsta mode att vara superkritisk mot allt som man trodde på innan. Och det spiller över på teologisk forskning, så inom teologin så blir man superkritisk mot allt som går vara kritisk mot när det gäller Bibeln. Och då kommer den här tanken, som kallas för formkritik, när man ser Bibeln som trosdokument. Därför att det känns så bra att det är liksom hela kulturstämningen att tidigare så tänkte man att det där var Guds ord och sant och man skulle bara ta det som var klart som det var liksom. Men nu tänker vi annorlunda och så tänkte det här är bara ett religiöst trosdokument. Och så blev det dominerande synsättet. Det som fick det synsättet att falla sönder, det var när Richard Burridge, som hade accepterat det synsättet, satt igång och studera antikens biografier, alltså inte evangelierna utan antikens biografier. Och såg, ja, men här finns ju mängder med likheter mellan det som alla är överens om i biografier i antiken. Den mest kända biografiförfattaren heter Plutarkos. skrivit över 300 biografier. Det är bara hälften som har överlevt in i vår tid, men han har skrivit jättemycket biografier. Och då kunde Richard Burridge visa att evangelierna har precis samma kännetecken som antikens biografier. Och han gjorde det så övertygande så att det, liksom, det blev en sån riktig vändpunkt i den akademiska forskningen. Så det var inte bara en plötsligt liksom tyckande så, utan det byggde på en analys av antikens biografier och sen ser det där evangelierna stämmer in. Det blev som en underavdelning under den genren.
Sammanhang som tänker så här att, ja men vänta lite, det här verkar viktigt eller så, jag köper det här och nu tror jag också att Jesus har funnits, och så säger vi då att det skulle vara jag, och så tänker jag så här, ja men det var ju roligt, och då var ju det färdigt och då köper jag det. Hur tänker du där? För att det är ju ett steg i det hela, själva frälsningen är ju det fullbordade där. För jag får lite bara tankar, har du hört han Neville Carrish, han Seeking Allah, Finding Jesus. Det är egentligen samma som han gör. Han utsätter då kristendomen för den analysen och sedan islam och sedan andra. Och kommer till det också där att ja, men Bibeln är det mest trovärdiga. Men det är bara början. Mm.
Just det. Så det är en fråga om vad en sån här presentation, vilken roll den har i vägen till att bli en kristen, att bli frälst.
Ja.
Det kan man väl säga.
Jag fick just den biten att även om jag förklarar för någon så tänker den så här, ja men nu, det är okej, jag förstår vad du menar nu, jag köper det här.
Just
det. Så, nej vänta, det är något mer, hur säger du det?
Just det. Jag kan börja med att säga, för jag fick en fråga innan här, jag glömde det när jag började prata här. Det var någon som sa, kan du ge något exempel på någon som har varit ateist och lyssnat på någonting kring vetenskap och blivit sedan och blivit kristen? Så sa jag, ja men det kan jag ett exempel på. Så, låt mig börja där, för det har med det att göra. Jag satt på mitt kontor för ett par år sedan, och så kom det upp en kristen student som jag kände väl, och så hade med sig en person som jag inte kände. Och kom oanmäld kom de här två upp och till mitt kontor och hälsade på mig. Jag hälsade på studenten som jag inte kände, och sen introduceras den andra studenten då. Han frågade, känner du igen mig? Nej, det måste jag säga, det gör jag inte. Jag var med på föreläsningen du hade på Stockholms universitet för ett år sedan. Jaha. Kommer du ihåg killen som satt allra längst fram till vänster från din sida, sa han, och som ställde en fråga om Big Bang-teorin? Ja, just det. Ja, det minns jag. För det var en kille som verkade väldigt insatt, det kommer jag ihåg, som verkade väldigt insatt kring naturvetenskap och Big Bang, som hade ställt frågor om det. Så det var jag som satt där. Och jag var inte kristen då. Det var min kompis som har sagt, du måste komma på den här föreläsningen. Det kommer du nog tycka är intressant. Och jag blev jätteprovocerad av den presentationen. Så jag fortsatte att prata med min kristen kompis och han tog sen med mig till en upptäckargrupp från Alfa-grupp. Och idag är jag en kristen. Men det började med att jag satt där längst fram till vänster. Och det utmanade mig kring Big Bang-teori. Och så här är det ju vanligtvis när någon kommer till tro i Sverige idag. Det sker ju inte som det skedde i Apostlagärningarna 16. Och nu utmanar jag bibelkunskap här. Alltså fångvaktaren i Filippi. Som ställde inför det övernaturliga av jordbävningen och Paulus och Barnabas, Paulus och Silas är fria och sådär. Så säger ju han, vad ska jag göra för att bli frälst? Och Paulus sa, tro på Herren Jesus så blir du frälst. Och han sätter sin tro till Jesus och de döds och så. Det är liksom, vi får ju nästan aldrig den frågan. Vad ska jag göra för att bli frälst? Får vi den ska vi svara som Paulus. Tro på Herren Jesus så blir du frälst. Men människor är ju inte där idag, generellt sett. Utan man behöver man behöver en lång process. Man behöver liksom ta steg för steg. För en del handlar det om att ta ett första steg om att tänka om det finns en Gud. Och sen från det, ja, men vad vill då Gud med mitt liv? Och varför har jag inte kontakt med Gud? Och så går vidare liksom. För andra så kanske det är inte så problematiskt. Jo, jag har alltid tänkt att det finns en Gud. Men hur kommer jag i kontakt med Gud? Och så behöver man få evangeliet om Jesus presenterat. Och man behöver processa det här. Vad betyder detta? Varför är jag separerad från Gud? På vilket sätt kan jag få kontakt med Gud genom evangeliet? Så vi behöver ju träna oss i att tänka längre processer. Generellt sett. Eftersom människor är längre från Guds rike idag än... Om vi tar väckelserörelsen av frikyrkan när det välde fram här i Sverige från 1850-talet och framåt. Då var ju många fler människor i fångvaktarens situation. Alltså man visste att det fanns en Gud och det brände i samvetet av synd. Och det behövdes inte så mycket för att liksom det skulle bli levande och människor skulle ställa frågan. Vad ska jag göra för att bli frälst? Om man kunde predika evangeliet. Men på grund av hela den kulturella utvecklingen så är människor mycket längre från evangeliet. Och då behöver vi visa så att säga, respekt för den situationen och hjälpa människor på en sån här liksom, vandring mot tron. Och där är ju alfa-arbetet någonting av det viktigaste i Sverige. Man erbjuder en så bra, skön, avslappnad process att steg för steg tillsammans med andra och med en måltidsgemenskap och så börja undersöka det här. Och vi i Apologia, vi försöker göra vår del då att stimulera och utmana och provocera människor att börja tänka kring de här frågorna och se kristen tro vilar på en stabil grund. Just det, ja. Och det, den växande muslimska närvaron i Sverige är också ett nytt och liksom viktig situation. Vi är ju generellt sett helt ovana vid att relatera till muslimer och vi har ingen kunskap om islam och koranen och så. Så här måste vi göra ett stort jobb att sätta oss in i det. Och där är ju Nabil Qureshis böcker jättebra. Och vi erbjuder en distanskurs om islam i apologia som man kan använda sig till. Så att man börjar få kunskap om hur tror de nya svenskarna, för det är ganska många nu som är muslimer. En del bara kulturella muslimer, alltså deras bakgrund de inte personligt troende eller överlåtna så, men medan andra har en stark personlig tro och överlåtelse. Så vi har ett stort jobb att kunna nå dem. Och det är väldigt olika kategorier här, en sekulariserad svensk och en troende muslim. Man kan inte tänka att det finns en metod, liksom ett sätt, utan det är väldigt olika. På universitetet så är det ännu så länge inte så många, beroende på hela situationen. Det kommer att ta en viss tid innan majoriteten av muslimer är integrerade och kommer på universitetet. Men det är ju växande, det är ju hela tiden att det växer fler och fler muslimer. Det man märker när man talar med muslimer, det är ju att de får ju lära sig i sina miljöer vissa standardsvar. Och man märker ganska snabbt en stor svaghet i den muslimska miljön, nämligen att de har imamer som säger du ska säga så här. Och så lär de sig utantill vissa invändningar, vissa formuleringar. Så att efter ett tag så säger konstigt, varför säger alla muslimer exakt samma? Och det är ju väldigt svaghet med deras miljö, att den är ganska auktoritär. Alltså det är någon som talar om för de andra hur de ska säga. Och därför har man inte alltid själv tänkt sådär jättemycket på det, utan man repeterar bara lite automatiskt. Jag kan ge ett exempel. på en sån här sak som om vi pratar med muslimer så är det mycket stor sannolikhet att vi får höra den här invändningen. Jesus säger inte på något enda ställe i evangelierna, jag är Gud. Så er tro att Jesus är gudomlig är helt fel. Jesus själv sa inte någon gång, jag är Gud. Då blir en kristen ställd liksom, Och då måste man faktiskt ge dem rätt i att Jesus sa aldrig exakt den formuleringen, jag är Gud. Står inte någonstans. Betyder det att vår bekännelse att Jesus är Gud inkarnerad, att den är liksom felaktig? Nej, inte alls. Man kan inte haka upp sig på och ha bestämt att en sak är sann bara om exakt den här formuleringen används. Låt säga att jag berättar för er om min fru Ingrid. Låt säga att jag inte någon gång under ett samtal säger att jag är gift med Ingrid. Men i under samtalet hör man säga min fru Ingrid, vår 40-åriga bröllopsdag som vi firade tidigare i somras. Min äkta hälft. Det råder väl ingen tvekan om att jag är gift med Ingrid. Trots att jag inte har använt den formuleringen, jag är gift med Ingrid. Eller hur? Jag har ju kommunicerat innehållet i den satsen med andra ord. Så då behöver man ju visa muslimer att Jesus säger ju, jag och Fadern är ett. Den som har sett mig har sett Fadern. Och en mängd andra ställen där Jesus både går in i rollen som Gud, förlåter synder som bara Gud kan göra, och ställer sig på Guds plats, så att säga. Och visar att samtiden förstod mycket väl att Jesus jämställde sig med Gud. Och det är därför som han blev avrättad. Man försökte döda honom flera gånger för att han gjorde Gud till sin far och jämställde sig med Gud. Jag citerar direkt från hans evangelium. Så i samtiden så var det ingen som tvekade, så att säga, att Jesus gjorde de anspråken. Så det är ett exempel på att vi behöver tänka igenom den sortens specifika invändningar. Och en annan invändning som du tog upp var ju det här att de säger att Koranen är bevarad på ett fullkomligt sätt. Vi har inte en massa olika kopior där det finns vissa skillnader inbördes. Medan Nya testamentet och Bibeln, ni har inga original och det finns vissa skillnader mellan de manuskripten som är bevarade. Det har de fått lära sig att säga. Det de flesta muslimer inte är medvetna om är att det finns inte något bevarat liksom första original från Koranen. Och de manuskript som moderna Koranen bygger på, där finns det en mängd inbördes skillnader. Så islam har precis samma situation som kristendomen och det som gäller om andra antika texter. Alltså att man har inte original, man har avskrifter. Det finns en intressant video på YouTube. Ett gäng i London som regelbundet är på Speaker's Corner i Hyde Park och presenterar kristen tro och evangeliserar i relation till muslimer. Och där är några som är väldigt duktiga. De har doktorerat när det gäller islam och så kan verkligen de här sakerna. Han heter Jay Smith. Han står där på Hyde Park och tar upp det här att det är faktiskt inte sant att det inte finns några skillnader mellan olika korantexter. Och så har de med sig, jag tror det är 36 olika koraner, och visar på skillnaderna. Och först så protesterar de muslimska ledarna som är där. Men efterhand som man bara kan visa detta så ser man de muslimska ledarna föser bort alla muslimerna, för de ska inte få lov att höra det här. Så det är ganska dramatiskt. Så vi behöver, framförallt om man befinner sig i sammanhang där man får kontakt med muslimer, så behöver man både lära sig att, att älska muslimer. Det finns mycket rädsla i vår kultur för muslim, i relation till muslimer. Så lära sig att älska muslimer, relatera på ett riktigt gott sätt till muslimer. Och sen lära sig föra samtal. Och man får liksom lära sig apologetik i relation till islam. Hur man kan förklara och försvara kristen tro. Många av de som har jobbat mycket med islam mission, de säger att det mest konstruktiva sättet att relatera till muslimer, det är inte alltid att gå i liksom clinch kring olika sådana här argument, utan lyfta fram det som vi har gemensamt på det sättet att de hedrar Jesus. De ser honom som en profet, de tänker höga tankar om Jesus. På vissa områden högre än Muhammed. För han var född av en jungfru, det var inte Muhammed, han gick under täcken, det var inte Muhammed. Och så. Muhammed är ju viktigare för det är den slutgiltiga profeten som tar emot uppenbarelsen. Men på andra punkter, Jesus är väldigt högt värderad som profet. Men inte som Guds son då. Men att säga, ni hedrar ju Jesus som profet. Nya testamentet handlar om honom. Skulle vi vilja läsa de historiska skrifterna om Jesus, han som är så viktig i islam, och faktiskt inbjuda människor att göra precis det jag gjorde till sekulära studenter, att faktiskt studera evangeliet och ha Jesus-gestalten som de har respekt för, så att säga, som utgångspunkt. Nu ska vi se, det var någon som räckte upp handen. Ja. Så frågan är om treenigheten, och det är ju en av de stora, alltså det finns ju ett antal riktigt principiella konfliktpunkter och stötestenar mellan kristen tro och islam, där treenigheten är en sådan, inkarnationen är en annan, att Gud har blivit människa i Jesus, försoningen är en tredje, att Jesus har dött för våra synder, och uppståndelsen är en fjärde, att Gud har utväckt Jesus från de döda. Så konflikten rör väldigt centrala områden. Allt det som är liksom hjärtpunkter för oss som kristna. Där motsäger islam en kristna tro. Och då är ju treenigheten en så avgörande punkt. Och då är det väldigt viktigt för oss att säga att vi är monoteister, precis som judar och precis som muslimer. Vi tror på en enda Gud. Kristna har aldrig bekänt flera gudar. Det finns bara en enda gud. Vi instämmer gärna i den judiska trosbekännelsen. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Så det finns bara en enda gud. Men det kristen tro säger är att den enda guden till sitt eget väsen, till sin natur, är en gemenskap. Är en relation, en kommunikation. Jag tror det enkla sättet att förstå innebörden i det, jag tänker så här, låt säga att islam har rätt. Det finns en enda Gud och han är en absolut enhet också i sitt väsen. Han är inte bara en till antalet, han är också ett väsen i absolut enhet. Det finns ingen mångfald i Gud. Vad betyder det? Det betyder att innan universum har skapat så är det enda som finns är Allah. Och Allah är ensam. Allah kan inte älska. Vem skulle Allah älska? Man kan inte, kärlek är inte, man kan inte älska sig själv. Det är inte liksom kärlekens fullhet, så att säga. Det finns ingen Allah kan kommunicera med. I grunden, om Allah ska kunna älska och kommunicera, så behöver Allah skapelsen. Så att det finns någon han skulle kunna älska. Nu är kärlek inget viktigt koncept i islam. Eftersom Allah är en enhet där kärleken inte finns i Allah. Kristen tror sig något helt annorlunda. Nämligen att innan världen var skapad så fanns Gud. Och Gud är en gemenskap. Fader, son och ande. Jesus säger så här i Johannes 17:24: Fader, du har älskat mig redan före världens skapelse. Så innan världen fanns, fanns kärlek, nämligen i Gud, mellan Fadern och Sonen och Anden. Så vi tror att kärlek och kommunikation är någonting evigt som alltid har funnits och alltid har kommit till uttryck på riktigt. Inte bara som en, talar som en filosof, inte bara som en potential Gud skulle kunna älska om det fanns någonting utanför honom själv att relatera till, utan som en aktualitet. Alltså det har alltid varit förverkligat i Gud. Och sen skapar Gud den här världen av oss, inte för att han behöver någon att älska, utan för att vi ska inbjudas till den kärlek som redan finns i Gud. Vi inbjuds till någonting som redan är verkligt. Och det är det som är poängen när Johannes evangeliet, eller första Johannesbrevet säger: Gud är kärlek. Han är det i sig själv. Men det kan man inte vara om man inte är treenig, så att säga. Så det skulle vara ett sätt att förstå skillnaden. Och det här går sen igen i alla dimensioner av islam. Att bli en muslim innebär att man underkastar sig. Du blir en slav åt Allah. Du blir inte barn. Du blir inte Guds barn. Du blir inte Guds son, Guds dotter. I kristen tro så är det hela tiden relationsspråk, kärleksspråk. Du inbjuds till Guds familj. Du blir Kristi brud. Allt sånt där språk är helt främmande för islam, eftersom Allah inte är kärlek. Utan du underordnar dig, du blir en slav, men du kan, liksom, det finns inte en kärleksrelation mellan människan och Allah. Medan det är själva essensen i den kristna tron. Gud är kärlek och han inbjuder oss till en verklig kärleksrelation till sig själv. Ja, det var en lång utläggning. Men det är ett sätt att försöka förstå vad är poängen med när Bibeln talar om den enda guden, absolut monoteism, men som i sitt eget väsen är en relation, är Fader, Son och Ande. 18:01, okej?
Fantastiskt nu när handboken är omskriven att Gud inte benämns som han längre, utan inte hen heller, utan nu är det Gud liksom. Mm. Men hur ska man, alltså jag, hur, vad ska man tänka?
Just det. Det finns ju en trend då att man vill komma bort ifrån frågan gäller hur vi ska tala om Gud, och det finns en trend bort från att säga han om Gud och istället bara säga Gud, utan att ha sådana här könade ord då, och maskulina. Och jag kan å ena sidan förstå den rörelsen åt det hållet, därför att det har ju ibland så har Bibelns språkbruk om Gud som far och man använder ett maskulint språkbruk då, han, att det har använts för att bekräfta en felaktig patriarkal uppfattning, och som har liksom understrukit att det inte är jämlikt mellan män och kvinnor och sådär, och så vill man försöka liksom balansera upp det då på det här sättet. Men jag är väldigt kritisk till att man gör det. Jag kan se det här problemet, men det behöver man åtgärda på ett annat sätt. Det är ofrånkomligt att Jesus har lärt oss att säga Fader. Hur ska vi be? Så här ska ni be.
Den bad vi sen, så därför
får jag liksom inte ihop. Nej, och det går inte att komma från, och Bibeln använder sånt här språkbruk. Det vi måste göra då, det är att visa att det här betyder inte att Gud är man i mänsklig mening, att Gud är könad så som vi är könade i män och kvinnor. Bibeln är ju väldigt tydlig att när människan skapas, så skapas vi till Guds avbild, till manligt och kvinnligt. Och därmed är kvinnligt exakt lika mycket avbild av Gud som manligt. Och den klassiska teologin säger att Gud är varken man eller kvinna. tänker ju, det är varken man eller kvinna, så vi ska inte tänka i sådana kategorier. Det blir lika fel när en del feministteologi liksom vill göra Gud feminin.
Men det är ju inte åt det hållet att känna att det bär.
Nej, Gud är personlig. Så man kan inte säga det och så om Gud. I sin uppenbarelse så har Gud valt att använda han, och vi lär oss att vi ska kalla Gud vår fader. Samtidigt så lär vi oss också att vi, också alla vi som är män här, vi är Kristi brud. Så församlingen är ju feminin. Och det blir lika fel om man ska hålla på och liksom då försöka ändra på det. Så jag tycker ju att vi ska fortsätta tala om Gud som fader och som han. Men vi ska se till att inte låta det spilla över på ett sätt som gör att det manliga skulle vara mer av Guds avbild, till exempel. Därför att det bryter mot det som Bibeln säger. Att Gud kallas för fader och han betonar att Gud är en person, inte en kraft. Och därför är det väldigt bra att använda ett personligt pronomen. Om vi bara börjar tala om Gud så kommer Gud att bli allt mer opersonlig. Och det tror jag är risken, vi kommer att göra Gud till en andlig kraft. Medan det är så viktigt i kristen tro att Gud är en person, är ett jag. Och sen,
avrunda där. Jag tänker där, för mig är det här helt ljuvligt. Att få ha samtal så här om Guds ord, om Gud, om att evangelierna, om hur det förhåller sig i förhållande till vår kultur och hur vi kan luta oss emot något verkligt, sant, väl grundat. Ibland har vi förlorat oss i att texterna vi läser hela tiden och ofta om Jesus blir någon slags religiös grej för oss också. Och vi dras iväg något här på någon slags flum. Kan jag känna ibland. Men Jesus är, inkarnerar han bara en person här i historien. En som dig och mig. Att liksom ha med sig dig i sitt kristna liv. Tror jag är så viktigt, för man relaterar, man ber, man samtalar med honom på ett helt annat sätt. Så du säger, vi säger tack gode Gud för det. Men vi säger också tack Stefan. Och jag tycker vi ger honom en... Otroligt värdefullt det jobb som du lägger ner och som Apologia lägger ner. Och man kan gå in på apologia.se och se olika kurser. Nu går de igång, jag är själv med igen.
Man kan fortfarande anmäla sig.
Ja, det kan man.
Ja, vi har bara haft en introgång utan att liksom bara titta på.
Precis, för jag såg att det fanns platser, ja. Och vi har lagt ut i veckobrevet om att det finns kurser att gå, alltså onlinekurser. Så gå gärna in på apologia.se och kolla och se om det är någon ni vill haka på. Så säger vi tack så mycket. Ja, syns imorgon, ja. Livet har livet någon mening. Det är min
sann. Som sagt, jag har två böcker där och sen finns det en bok av John Lennart som vetenskap där om någon intresserad.
Kanonböcker det här jag har hemma själv.
Just det, och då får man 350 kronor.